Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Barnpsykologerna.
Hej, välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Sliski och Lars Klintvall. Och idag ska vi träffa Ann Fernholm. Hej!
Hej!
Och vi ska prata om kostråd för barn.
Ja.
Mm. Kan inte du bara börja med att säga lite vem du är?
Jag har disputerat i molekylär bioteknik, men sen blev jag journalist för jag tyckte forskarvärlden behövde granskas. Och jag har granskat området kostråd och liksom hälsa i 10 år snart och skrivit flera böcker om barn och mat, barn och socker. Och nu kommer snart stora boken om barn och mat som ska hjälpa föräldrar att göra rätt från början.
Alltså från början med barnen?
Ja, med barnen, liksom från första året i livet. Okay. Men mycket så här, hur hanterar man barnen och blir kräsna och så. Det är min medförfattare Kajsa Lam, hon är logoped, hon jobbar med barn som har ätsvårigheter. Ja, hon har lärt mig mycket.
Ja, bra, perfekt. Ja, men jag har massa frågor. Jag tänkte att jag bara kör igenom. Så får vi se hur mycket vi hinner igenom. Ja, men egentligen det första som jag undrar är det här med liksom barn som äter just selektivt, som äter väldigt begränsat.
Ja.
Hur är det med det här? Liksom, hur farligt är det med barn som äter bara några få grejer?
Och det här har jag lärt mig av Kajsa då, som jag skriver bok med nu. Och hon säger ju att det finns faktiskt barn som kan bli så selektiva att de faktiskt äter en för näringsfattig kost. Och att man, om man märker att man har ett barn som bara äter en, alltså typ 10 livsmedel, då behöver man gå till BVC och då utreder ofta en dietist om de äter tillräckligt näringsrikt. Men sen behöver man ju få hjälp att få barnet att börja äta mer mat, och då kan man behöva professionell hjälp, för det är ju jättestressande för en förälder att ha ett barn som inte äter.
Ja, men just för det är så stressande, vad säger du? När ska man liksom vara orolig då?
Ja, nej, men när barnet börjar gå ner under liksom 20-10 livsmedel sådär.
Det är ganska mycket ändå.
10 olika livsmedel, men de äter ju lite typ köttbullar. Men, och där tänker jag att att man ska söka hjälp på BVC och att de har en dietist som kollar vad barnen äter. Då brukar man följa in en så här kostenkät under några dagar. För barn, när de är selektiva, kan de ju ändå vara så här, en dag de käkar med köttbullar kanske, nästa dag käkade de pasta så där. Men översett över en vecka så kan de ändå frisa all näring.
Så över en vecka får man tänka 10-20 olika saker, då är det okej.
Ja, alltså, hur menar du? Ja, nej, men alltså, det behöver en dietist. Det beror på vad de äter för saker. Ja, det beror ju helt på.
Nej, det är
inte 10. Ja, äter de 10 olika sorters glass och det är typ GB-glass, men då är det inte så bra liksom. Men då kan man ju också få tips kanske kring hur man kan få i barnet mer nära. Men det man behöver hjälp med är ju också, som Kajsa säger då, att man behöver få hjälp av en professionell person för att öva barnet att äta mer saker. För om de då äter till exempel pannkakor varje dag, hela tiden, så efter ett tag så kan de släcka ut det också, bli trötta på det. Och då kanske de inte, även om man liksom lindar in pannkakorna i geléhallon, så kanske de ändå inte äter pannkakorna.
Just det.
Så att man behöver, bra, hon säger att ja, man behöver söka hjälp och det är bra att göra det.
Men hur är det med typ socker, är ju den stora grejen, tänker jag. Med förskolor som är helt sockerfria och...
Ja.
Det är väldigt sån noja kring socker, uppfattar jag det i alla fall sån.
Ja, men det kan vi behöva, tycker jag då.
Ja. Är det så att socker är giftigt? Eller vad är
det? Det är en dosfråga. Och tittar man idag på barn generellt, så man säger så här att om man äter mer än 10% av sina kalorier från tillsatt socker i maten då. Det är ju inte frukt, för frukt är ju naturligt socker, utan när man har hällt i det här vita framställda sockret som inte innehåller någon näring, inga vitaminer, inga mineraler, inget som är bra för kroppen, bara en energigivande molekyl. Då, om man äter för mycket, får man i sig för lite näring för kroppen. Och då har man en gräns på 10% av alla kalorier. Och de studier som finns idag, det finns alldeles för få studier på det tycker jag, men de ligger barn generellt på 13-14%. Och då ska man veta att i sådana studier så underrapporterar man ofta sötsaksintaget. Så man, och många barn ligger uppåt 20-25%, och det är ju alldeles för mycket.
Vad betyder det i praktiken?
Ja, men ta att räkna på ett 2 timmar långt barnkalas. Och då, nu kommer jag inte ihåg, det var typ en glasskår med lite marängsviss och ett glas saft, och sen fick barnet typ i så här en tablettask och en klubba. Och då får man i sig 2 dubbla dagsransoner socker via det 2 timmar långa barnkalaset. Och det innebär att den morgonen kan man inte ha sylt i gröten eller äta sötade frukostflingor, för då får man i sig ännu mer socker.
Just
det. Så det går väldigt snabbt att frysa. Få föräldrar har koll på hur mycket socker det till exempel finns i godis.
Mm.
En femåring eller ett barn som köper godis, de får i sig mer än sin dagsranson godis. Om man köper godis som kostar 10 kronor kan man köpa godis för max 6 kronor.
Per dag?
På en lördag. Ja, och då är det enda sockret och fett. Du får inte äta någonting
just
annat.
Det. Så i verkligheten, eller i realiteten så är det ju mycket mindre del då, eftersom man äter socker.
Ja, eftersom man äter så, i blodpudding och har socker på pannkakorna. Just och det finns socker i, typ köper du pulvershoppa så kan det vara glukossirap i den och köper. Okay. Det finns ju socker överallt liksom.
Mm, mm. Men vänta, och problemet här, det är inte att sockret i sig egentligen är giftigt. Nu uttrycker jag mig.
Ja, det finns vissa hypoteser kring det, att det kan vara en orsak till fettlever. Så det är en sak. Men kostrekommendationerna är satta efter att det innehåller för lite näring annars. Mm. Och att man annars får hål i tänderna. Så det är ju en orsak till karies.
Ja,
och där säger WHO att man gärna får gå ner till bara 5% av alla kalorier, för att då minska risken för karies.
Mm. Det är 2 kronor. Så
ja, socker för 3 kronor. Godis för 3 kronor. Det är ju ingenting. Alltså.
Det är
ingenting. Ja. Nej, men man fattar, alltså, godisläsk är de största sockerkällorna för oss. Och vi får i oss jättemycket socker via det. Mm. Så tar man bort det som har kommit långt.
Men säger, och vad är problemet med att man äter socker då? Man får fettlever. Är det här ett problem som barn...
Ja, faktiskt. I USA har över 1 av 10 unga fettlever idag. Det var någonting som man tidigare förknippade med alkoholism.
Mm.
Så. Och där finns det olika teser som existerar. Men en är att sockerarten vitt socker består av glukos och fruktos. Och fruktos går in i levern och omsätts i levern, precis som alkohol. Och då kan man se att när vi överäter det så får vi igång en fettbildning i levern. Och okay. Då ser man till exempel studier när folk dricker läsk eller mjölk, har man jämfört. 1 liter varje dag under ett halvår. Och det är läsken en ökning av mängden fett i levern, men det gör inte mjölken. Okay. Samma mängd kalorier.
Men är det övervikt och fettlever som är riskerna med att äta socker? Eller finns det andra risker?
Ja, det finns också andra risker. Och det är att man får i sig för lite näring, skulle jag säga. Att, och det finns vissa studier idag som visar att en undergrupp barn ligger lågt när det gäller näringsintaget.
Vad betyder näringsintaget?
Ja, nej, men typ alla vitaminer, så här, att de kanske får i sig för lite, och mineraler, järn och zink och sånt som behövs för att våra kroppar. Vi har ett fantastiskt molekylärt maskineri inom oss. Det är min bakgrund, jag är ju biokemist liksom. Och det här maskineriet har ju optimerats under miljardtals år. Och nu plötsligt äter vi mat som inte ger smörjmedel till det här maskineriet. Och det jag har tänkt ganska mycket på, och det här är ju nästan lite så här, att idag när barn ligger i underkanten när det gäller näringsintaget, så har jag väldigt mycket funderat på hur påverkas hjärnan då till exempel när de växer och de inte får den näring de behöver. Hur påverkas utvecklingen av hjärnan och så? Det kan man se att de barn när de är riktigt små får för lite järn i sig, då kan man få bestående hjärnskador till exempel. Det finns forskare som menar att barn med ADHD borde utredas för järnbrist.
Mm.
Och jag säger, det här är ingenting som är vetenskapligt belagt, ingenting sånt, men jag tycker det behöver undersökas, för det är en brist på vetenskap.
Mm.
Det är någonting, framförallt som ADHD ökar.
Det är
en
forskning, det är första gången jag hörde det.
Ja, nej, men det är ju faktiskt viktigt att det kartläggs, för idag pratar vi bara om stress och skolan och så när det gäller ADHD, eftersom det ökar.
Mm.
Det här är någonting jag tycker man ska undersöka, det här som en potentiell orsak också.
Mm. Men och järnbrist, det får man för att man inte äter kött, tänker jag, eller att man inte äter spenat, eller att man
men att man äter för lite kött och annat mat med mycket järn i.
Mm. Ja. Som är, vadå, bönor, vad är det för någonting som det är?
Ja, bönor, det vi är lättast att ta upp järn från, det är ju rött kött.
Mm.
Det är ju absolut det som ger oss ett störst järntillskott. Järn som finns i vegetabilisk föda tas faktiskt upp 3 gånger sämre av kroppen.
Mm.
Och dessutom finns det en massa ämnen som hämmar järnupptaget då. Så att om man äter till exempel en vegetarisk kost med mycket mjölkprodukter och mycket ägg och så, för mjölk hämmar järnupptaget, då kan det finnas en risk att man faktiskt ligger väldigt lågt i järnintaget.
Mm. Det är bättre att vara vegan än att vara vegetarian.
Ja, faktiskt i det fallet. Men det är för barn, för bebisar som äter en vegansk kost, där kan, alltså ett bebis behöver få i sig lika mycket järn som en vuxen man.
Mm.
Och det är faktiskt svårt att få i sig så mycket järn om man äter vegansk mat. små barn.
Så då kanske man måste ha ett
tillskott. Jag personligen tycker att barn, små barn ska äta kött. Punkt. Mm. För att få i sig den näring de behöver.
Mm. Bra, men vänta.
De behöver inte ta klimatansvaret, det kan vi vuxna göra.
Nej, just det. Ja. Jo, men det har vi med sockret igen, förlåt, vi kommer tillbaka till det. Så du säger alltså att problemet är snarare att man inte får i sig de andra grejerna. Det är inte sockret som är problemet så mycket som att man inte äter de andra sakerna.
Ja, det är ju ett jättestort. Precis, när man äter mycket socker får man i sig för lite näring. För att man äter för lite annan riktigt bra mat.
Just det. Ja. Så det är snarare...
Sen är det ju många barn som då när man äter mycket sött fastnar i den smaken. Och gärna vill ha mat som smakar väldigt sött. Det är ju...
Och då blir det svårare att äta de här andra grejerna. Just ja. Nej, men då, så det är inte som att sockret är giftigt, det är snarare som att det får en att inte äta de andra.
Ja, i stora doser skulle jag säga att det kan sätta igång processer.
Just det, Hur är det med andra sådana här bristsjukdomar? Har svenska barn liksom bristsjukdomar?
Bristsjukdomar som beriberi och liksom engelska sjukan och det.
Jag vet inte vad det är för
länge. Beriberi är ju en bristsjukdom. Det är ju D-vitaminbrist. Och engelska sjukan är ju D-vitaminbrist. Och skörbjugg och sånt, det har man ju inte.
Det har
så mycket. Jag tror att man ser vissa så här väldigt lågt D-vitamin. Barn som aldrig är ute i solen och så. Solen är ju den viktigaste källan till D-vitamin. Men däremot kan ju många barn ligga lågt.
Mm. Är det farligt då att ligga lågt?
Ja, det är ju klart att det är inte så bra för kroppens maskineri om man ligger liksom lågt under lång tid. Man behöver ju näring.
Så men tycker du att barn ska äta sådana här vitamintillskottspiller?
Alltså nej, det skulle jag inte säga. Man ska äta riktig mat. Det är det viktiga. Det är därifrån vi ska få vår näring.
Mm. Och, alltså riktig varierad mat.
Ja, alltså den, till exempel äggula innehåller i princip all näring kroppen behöver utom C-vitamin. Så att lever du på ägg och kött och lite C-vitamin får du egentligen i det, det mesta du behöver utom då fibret, tarmfloran. Men alltså man behöver ju inte äta jättevarierat för att få i sig all näring. Mm. Men man behöver äta näringsrikt mat för att få i sig näring. Mm. Den mat man väljer.
Vänta, vad sa du för någonting? Äggula?
Äggula är bland de mest näringsrika som finns.
Äggula och lite C-vitamin.
Och därför är det
brustablett. Då har man liksom...
Ja, lite apelsin kanske.
Och lite apelsin. Ja.
Nej, men alltså typ pannkaka är ett utskällt livsmedel. Jag gör ju pannkaka med min barn med dubbla mängden ägg. Och sen så byter jag lite vetemjöl mot mandelmjöl faktiskt. Ja, så blir det...
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men
frågar
dig om det här med alla de här kostråden till gravida.
Ja,
det är lite utanför vår topic egentligen, men ja. Jag kör ändå. Ja, men det är för det Livsmedelsverket som ger de här kostråden.
Ja, jag tycker gravida. Ja.
Ja. Vad tycker du om dem? Är de
Ja, men de är väl bra, men det jag tycker de skulle behöva kompletteras med, för det ser man idag att det är många gravida kvinnor som har fetma.
Mm.
Som föder barn som är liksom större än medelbarnet. Barnen växer för mycket i magen. Och det här kan man se väldigt kopplat till att man har höga insulinnivåer i blodet. För insulin är en tillväxtfaktor i kroppen. Den triggar tillväxt. Just, och idag med all den här processade maten med snabba kolhydrater, vi äter massa vetemjöl och liksom, ju mer processad och socker, ju mer processade kolhydrater man har, desto mer stiger blodsockret efter måltiden och desto högre blir insulinnivåerna. Så jag skulle säga att man skulle komplettera med att äta mat som håller blodsockret på en låg och jämn nivå.
För att man inte vill ha,
för att man inte vill ha de här klicken.
Ja, övervikten som problemet.
För att det sannolikt är de höga insulinnivåerna vid övervikten. För när du har övervikt så reagerar du inte som du ska på insulin. Och då får du högre insulinnivåer i kroppen än vad en människa utan övervikt får.
Okej, men är det här något som gravida kvinnor borde vara oroliga för? Springer runt en massa gravida kvinnor och har superhöga insulinnivåer fast de inte
vet om det? Ja, det är många som har graviditetsdiabetes. Det ökar ju då. Och okay. Det är ju inte... Alltså tittar man rent krasst så ser man det faktiskt en... koppling mellan att ha graviditetsdiabetes och fetma och till exempel en ökad risk för autism finns det flera studier på nu. Så det är någonting som man ska ta på största allvar skulle jag säga. Mm. Mm. Men jag säger inte att fetma, men, och det här är ju en riskökning. De flesta kvinnor som har fetma följer ju fullt friska barn. Men man ser att risken för en komplicerad förlossning ökar. Man ser faktiskt att risken att föda för tidigt ökar. Det finns väldigt många riskökningar. Och det kan man se. Och vissa av de här tror man då drivs av höga blodsocker och höga insulinnivåer i blodet.
Mm, men det är som du säger, risker alltid.
Ja, risker. Det är inte någon definitivt. Men att äta riktig mat har ju aldrig skadat någon. Mm. Att äta mycket grönsaker, liksom mat utan en lång innehållsförteckning.
Så. Bra.
Ja, mat lagad. Brasiliens kostråd förespråkar vi i nästa bok. Det är mat lagad från grunden på naturliga råvaror, undvik processad mat. Och processad mat är ju liksom alla de här pulvermaten.
Ja, hur är det med de här andra råden som Livsmedelsverket ger till gravida? Det här med ostar och såna här. Är de liksom...
Ja, men jag har inte satt mig in jättemycket i det, så det vill jag kanske inte uttala mig så mycket om. Nej, okay, utan det har säkert Livsmedelsverket koll.
Det kommer att bra. Har du några så här liksom favoritmyter kring kostråd och barn som du skulle vilja...
Ja, men det här barn ska dricka välling. Att det är så här nödvändigt. Man tror typ barnen inte överlever utan välling, liksom. Och välling, man ger ju rekommendationerna för att om barn inte dricker, det finns ju järn i välling och det är ju viktigt, och man måste ge barnet järn från 6 månaders ålder, men det järnet kan faktiskt komma från kött eller från andra järnrika livsmedel. Och det är många nu som idag börjar till exempel krossa paltbröd och ha i barnens gröt eller strö lite över maten så att de får ett extra järntillskott.
Okej.
Istället för att ge barnen välling. För barn som dricker väldigt mycket välling, det är kopplat till att ha en ökad risk för övervikt tidigt under livet. Och välling är ju också jätteprocessat. Och när barn bara dricker energi så övar de inte att äta. Och då kan det finnas en risk att man inte lär barnen att äta riktig mat. Och det behöver man göra under första året i livet.
Alltså liksom exponera dem för massa olika mattyper.
Ja, för att få barnen att äta riktigt. Men de behöver öva på mat av olika konsistens i munnen. Och då är välling och klämmis här, det är ju bara så här flytande föda som är lite söt också. Välling kanske inte är så söt. Men det smakar likadant. Det är en neutral smak. Så de övar varken smak eller att ha typ en slämmig rör eller så krämig avokado i munnen. Det behövs övning för att tycka att det är skönt att ha i munnen.
Mm, bra, så att man fortsätter äta det sen.
Ja, precis. Det är viktigt.
Hur är det med såna här allergiråd och sånt där?
Ja, men det är också... Om man tittar på myter kring barn och mat då är ju en sak som man har sagt är att man ska undvika allergiframkallande mat, för då kan man skyddas mot allergier. Mm. Nu har ju forskningen ganska faktiskt bra visat att det är precis tvärtom. Att de kostråden kan sannolikt ha bidragit till allergier.
Utan... Så vad ska man göra?
Ja, man ska gärna ge barnen mat som lätt ger allergier. Typ jordnötssmör, ägg, fisk. Tidigt under livet. Alltså gärna redan innan sex. Gärna direkt efter 4 månaders ålder. Kan man... Och då ska man inte ge massa. Utan man ska ge en liten klick på ett finger. Så att man får in det i tarmarna. För tesen är att när man får ner maten i tarmarna har immunförsvaret chans att lära sig känna igen det som något ofarligt. Men det man tror nu är att när maten kommer in via eksem i kroppen istället, till exempel att föräldrarna kanske har ätit jordnötter och så byter man blöja och så smörjer man det här eksemet med en salva, då kommer det komma in jordnötsprotein.
Och det är fel väg.
Det är fel väg, och då tror man att man kan utveckla allergier på det viset. Man har också sett att salvor då, som har innehållit jordnötsolja. Idominsalva var så förut när de bytt recept på den salvan. Men har man använt sådana salver så på eksem på barn, så kan man se att det är kopplat till en 7 gånger högre risk för att få jordnötsallergi.
Okej, så det man ska göra är snarare att försöka få i ungarna så mycket av de här
allergier. Ja, inte. Det behöver inte vara så mycket. Utan att man får in olika varianter. Liksom. Mm, gärna lite... Ja.
För att minska risken för allergi.
Ja, då, precis. Mm. Det är den stora hypotesen idag. Och man så sätter vi jordnötsallergi, då minskar det faktiskt risken. När barn fick äta jordnötssmör eller faktiskt jordnötssnacks varje vecka under sina fem första år i livet, då minskade risken för jordnötsallergi till en sjundedel. Alltså, hos barn som hade risk, det var en riskgrupp för allergi. Ja. Så en sjundedel, förstår du, jättestor
risk. Alltså riskgrupp betyder genetisk risk?
Nej, det var barn som redan var äggallergiker eller som reagerade på jordnötsprotein eller hade eksem.
Okay.
Så det var liksom, de hade eksem eller var redan allergiska. Mm-hmm. Ja. Har jag fan, men nu vet jag inte. Men det var en extrem effekt i studien.
Mm. Hur är det med andra myter som är vanliga?
Ja, men man har ju sagt att barn ska äta gluten för att då skyddas mot glutenintolerans, så ska de äta gluten mellan 4 och 6 månader. Mm. Det har man nu också sett att det är ett effektlöst råd. Så det är,
inte en sån allergiråd som gäller? Att
ja, glutenintolerans är en autoimmun sjukdom. Ja, det är inte en allergi. Okay, man måste skilja på det. Det är två skilda saker. Mm. Så det är ju konstigt att man har sagt att man ska undvika jordnötter. För att minska. Och det var fel. Men gluten har man sagt att man ska äta tidigt. Och det visar sig nu i studiet att det är effektlöst.
Okay.
Men det är två olika delar av immunförsvaret som är inblandade. Så man får inte blanda ihop de här två olika tillstånden.
Hur är det med typ salt? Sånt där som man ska äta bort salt ur maten för barn?
Ja, men det har man ju också överdrivet. Att bebisar, det skulle... Alltså jag var ju rätt så rädd för salt, så jag fastnade barnmatsburkar till mina barn. För det var liksom skrämselpropaganda nästan. Mm. Så att, det är klart att små barn, alltså en liten barn kan prova en oliv eller en bit sill eller sådär. Mat som, man ska inte hälla salt i maten för de har outvecklade njurar. Men att äta mat som är lite salt från början.
Vad är det salt som vuxna också äter? Den nivån, är den rimlig?
Nej, alltså man ska inte salta extra. Om du lagar en köttfärssås så salta inte maten. Håll ner det på saltet i bebisar för att också, det kan ju smaka för salt för dem när man inte är van vid saltsmak. Men du behöver ju inte så här som jag var livrädd att ge barnet oliver för det var salt i det. Det är klart att barnet kan smaka oliver. Eller köper du en pesto till din lax, så är det klart att barnet kan smaka den peston. Mm. Så det har varit en överdriven rädsla. Men nu upplever jag att barnmatsföretagen, för att ta en annan myt eller vad man ska säga, istället för att skrämmas med salt, så säger de så här: ja, grönsakerna i grönsaksdisken, de kan ju vara giftfria, men vår mat är mycket bättre kollad. Och då skrämmer det liksom en skrämsel. Då tänker
de säger det kan vara giftigt.
Det kan vara, då tänker föräldrar, herregud, är det gifter i den maten? Ja, den är antagligen giften, och måste jag äta de här barnmatsburkarna. Och Semper skriver på sin hemsida så här att visste ni att bara 6% av all havre duger till spädbarnsmat. Varpå folk inte kommer våga köpa vanliga havregryn och koka en gröt till sina bebisar.
Utan måste köpa någon sorts speciella havregryn.
Ja, då måste man köpa. Nej, men då måste man köpa spädbarnsgröten. Den som är den här superpulvergröten som är extremt processad mat med massa så här koncentrerad fruktjuice och grejer. Det som då Livsmedelsverket säger är att det är ju högre krav på spädbarnsmat. Men det är väldigt lite gifter i den andra maten också. Så att alla kan äta den mat som finns i svenska livsmedelsbutiker. Vill man hålla nere på bekämpningsmedel och sånt i maten till sin spädbarn, så ska man köpa ekologiskt eller svenskt. För i svensk mat är det generellt sett väldigt lite gifter i svenskt frukt och grönt. Så kan du se att det är mindre bekämpningsmedel.
Mm.
Men allting ska ju ligga under gränsnivåerna som säljs i en svensk butik.
Så att vad man än köper så kan det inte vara så himla farligt?
Nej, precis. Barn kan äta den mat som finns i svenska livsmedelsbutiker från första året i livet. Alltså man kan ju äta från det att man börjar äta mat, så kan man äta den mat som finns i butiken.
Ja.
Med vissa undantag, och då är det här med spenat och lite olika saker. Men det säger ju Livsmedelsverket vad det är. Det är bara liksom fåtal varor som man ska undvika.
Jättebra. Vill du avslutningsvis, har du någon sorts boktips till exempel din egen bok?
Ja, det kommer ju jättebra bok, den 5 mars, stora boken om barn och mat. Och där har vi verkligen försökt samla den kunskap som finns kring hur man lär barn att äta mat och hur man liksom får dem att äta bra mat. Men också så här, kostråd kring allergier och gluten. Och vi går också igenom vad är processad mat, ett jätteluddigt begrepp.
Mm.
Men jag skulle säga att det forskningen tyder på nu, det är att vi ska, för vår hälsas skull, ska äta mat lagad från grunden på naturliga råvaror.
Mm.
Undvika all detta processade som man har börjat framställa.
Mm. Jättebra. Tack, Ann.
Tack så jättemycket. Ja. Kul att få vara med.
Och tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.